Linnea,
så
kommer den här välkommen hem-rubriken och bilden följa dig hela hösten på lite olika sätt utifrån olika aspekter. För tron på Jesus beskrivs ju på många olika sätt, lite olika bilder. Men en viktig punkt, det handlar inte, liksom, det är inte bara Gud långt borta eller bara kunskap. Eller system och regler, utan det andas så mycket av närhet, av värme, intimitet och kärlek. Gud är inte långt borta, utan Gud vill relation med dig. Gud vill närhet till dig. Ett bibelord som vi stannade upp vid förra veckan, som kommer återkomma ibland, är Efesierbrevet 2. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vad är det Jesus kommer med? Han kommer med frid. Han har förkunnat frid för er. När du möter Jesus så kommer inte han med oro, med ängslan, utan han kommer med frid. Det här är genomgående, det här upprepas gång på gång genom evangelierna och genom hela Nya Testamentet. Jesus kommer inte med ängslan utan med frid. Och vilka gäller det? Gäller det dig? Ja, men det gör det. Det står till dem som var nära och de som var långt borta. Här talas det om judarna och hedningarna. Och det står att båda innefattas, välkomnas in i Guds frid. Och jag vet inte om du känner dig som en som är nära Gud eller långt borta. Det får du avgöra. Om du tycker att du platsar eller inte, oavsett vem du är, så bjuds du in i den närheten, in i den friden. Och så står det att vi har tillträde till Fadern. Tillträde. Man behöver inte skicka en skriftlig ansökan 3 veckor innan. Utan bara vända hjärtat. Varför? För jag har tillträde till Fadern. Han finns där för mig. Himmelens skapare. Jag är inte utstängd som vi sjöng här. Utan jag är tillträde. Liksom porten är vidöppen. Och så är jag inte jämling, del av Guds familj. Det här är en text som andas välkommen hem. Det var jättebra du i början där, Linnea, med mikrofonen. Vad är att komma hem liksom? Jag kan komma på jättemånga grejer. Det är raggsocker på min fru. Det är mysbyxorna på ganska fort. Hur många hoppar i mysbyxorna ganska fort när ni kommer hem? Ja, det är rätt skönt. Man är hemma. Man kanske har en favorittröja som man inte gärna visar sig utanför dörren i, men hemma. Jag slängde en tröja förra veckan. Hur gammal kom jag på att den var, Britta? 24 år gammal t-shirt. Den höll ju knappt ihop. Den var ju så mjuk. Det är hemma. Välkommen hem. Och det är klart att när det handlar om kyrka så här, vi är ju rätt många människor, det blir inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt raggisar och 24 år gammal t-shirt. Men ändå någonstans så att få andas ut lite grann. Välkommen hem. Vi ska stanna idag i ett kapitel, ett fantastiskt kapitel. Om Johannes 3:16 är liksom versen i Nya Testamentet, ty så älskade Gud världen, då skulle jag säga att Romarbrevet 8, det är kapitlet i Nya Testamentet. Ett fantastiskt kapitel. Börja med, nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Ah, vilken början. Och så bara fortsätter det. Det är så bra kapitel. Om du inte har läst din bibel idag, eller vi läser ett kapitel till innan du somnar. Läs Romarbrevet 8 ikväll. Och så njuter du. Det är ett kapitel som talar om välkommen hem i tron på Jesus. Där vi landar hemma hos honom. Att leva med honom, tro på honom, det är inte någon slags kamp och svårighet i första hand, utan det är det här att få komma hem och landa. Tala mycket om barnaskapet hos Gud i hans famn. Och det är en väsentlig bild vad det innebär att följa Jesus. Några verser ifrån det kapitlet, från vers 15 läser jag. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi kikar lite på de verserna. Vad börjar det med? Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Tänk, här en anspelning på deras historia som Israels folk. Gång på gång så används ju slaveriet i Egypten, fångenskapen i Egypten som ligger, alltså det är ju generationer och ett par tusen år bortåt. Men det här används ju gång på gång som en liksom referenspunkt för så mycket hos folket. Varje gång de firade påsk så skulle de påminnas om, tänk på hur ni var fångar i Egypten och hur Gud med mäktig hand befriade er. Här kopplar Paulus ihop med deras slaveri, historia i Egypten. Frälsningen i Nya Testamentet ställs ju också liksom in i den här kontrasten då, att Jesus, på samma sätt som Gud räddade er ur Egyptens slaveri och fångenskap, genom vattnet in i ett nytt land, nytt medborgarskap i frihet, så räddar Jesus ur fångenskap, ur syndens slaveri, genom vad då? Genom vatten som är dopet. Genom vatten in i ett nytt rike, nytt medborgarskap, in i frihet. Så den här bilden av fångenskapen i Egypten återkommer, den är så viktig för dem. Och här står att det är inte rädsla och fruktan. Ordet som används för fruktan här, det är phobos, alltså vårat fobi kommer ur det här. Det är ganska starka känslor. Och rädsla, fruktan, kan ju fånga oss på många olika områden. Beroende på hur vårt liv har sett ut. Och Nya Testamentet säger gång på gång på gång att rädsla inte behöver höra hemma i mitt liv. Johannes skriver så här i sitt första brev. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Han säger inte bara, sluta vara rädd, Jörgen. Känn inte så där längre. Ja, men jag känner ju så här. Ja, men sluta känna. Han säger, kärleken, den fullkomliga kärleken som har ett namn, Jesus. Vad gör den? Den driver ut rädslan. Det är någonting annat som tar rädslans plats i mitt liv. Så när jag möter honom, han som är den fullkomliga kärleken, så kan det driva ut rädslan ur mitt liv. Det är någonting annat som uppfyller mig. Eller är det som kallas för julevangeliet? Lukas kapitel 2. Vad säger änglarna? Var inte rädda, för jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Nu var det en del som började tänka på julafton och julklappar och började lukta apelsin med sån här, vad heter det? Nejlikor i allt möjligt, men där är vi inte riktigt än. Var inte rädd, sa änglarna. Och det är samma sak där. De sa inte till hedarna, sluta vara rädda. Känn inte så här. Utan det finns en anledning. Var inte rädd. Varför? För en frälsare är född. Det är en stor glädje som har kommit till er istället. Vi byter ut rädsla mot vadå? Mot en frälsare, mot glädje. Han kommer till er. Och det här återkommer i Nya testamentet, om du är lite uppmärksam. Jesus säger till lärjungarna, när han kommer till dem i stormen på vattnet: var inte rädda, det är jag. Bara en sån sak. Det är inte sluta vara rädd. Nej, det är inte bara det. Var inte rädd, varför? För att jag är här. När Jesus kommer inridande i Jerusalem innan påsken, så finns samma sak där. Var inte rädd, för din konung kommer till dig. Var inte rädd, för hårstråna på ert huvud är räknade. Än inte värda mer än sparvarna. Var inte rädd, tro på mig. Det här återkommer gång på gång. Det är inte bara sluta, känn så där Jörgen. Utan det finns någonting annat som tar dess plats. Där rädsla och fruktan inte behöver vara det som fyller mig. Vad stod det? Ni har inte fått slaveriets ande och fruktans ande. Inte fått. Det är någonting annat ni har fått. Och det är ju inte heller att jag ska byta ut min rädsla mot en rädsla för Gud. Om jag inte gör det här så kommer Gud att... Nej, då har jag bara bytt ut min rädsla mot en annan. Ja, Bibeln talar om Guds fruktan, men det är någonting annat. Det får vi ta en annan gång. Men det är inte att jag är rädd för Gud. Om jag gör så här så kommer Gud att... Nej, men då lever jag ju fruktan och en bundenhet ändå. Att tro på Jesus, att ta emot honom, leva med blicken mot honom, det kan få göra mig fri ifrån fruktan. Jag vet inte vad som ligger liksom högst upp på din lista av rädslor. Om du känner dig bunden av en rädsla för någonting. Men jag tänker så att för Guds barn så finns det en frihet att få leva i. I själen, i hjärtat, i känslan, i livet. Varför? För det finns någonting annat att få istället som tar dess plats. Friheten, frälsningen, kärleken, han är hos mig, han kommer till mig och så vidare. En frihet för Guds barn. För det här med barnaskapet. Det finns ju så tydligt i texten, eller hur? Ni har fått barnaskapets ande. I honom ropar vi Abba, far. Ordagrant så står det, ni har fått adoptionens ande. Adoptionens ande har ni fått. Vi har, i våran släkt så har vi adopterade barn. Och vi kallar ju inte dem liksom, när vi pratar med våra barn, så att ja, nu kommer låtsas kusinerna på besök. Det säger vi inte, det har vi aldrig sagt. Utan nu ska ni träffa kusinerna. Och när vi hör dem prata som familj så är det ju inte, kom in och ät nu mitt nästan barn. Hej låtsas pappa. Nej, det är ju på riktigt. Det är juridiskt, emotionellt, på alla sätt så är det en familj. Varför? För de är adopterade in i en ny familj och tillhör fullt ut 100%. Och här står det vadå? Ni har fått adoptionens ande. Jag är adopterad in i Guds familj. Yes! Fullt ut. Det är inte på låtsas. Det är inte så där lite in och ut, jag kanske tillhör den stunden men inte nu. Nu gjorde jag någonting dumt och då får jag vara med eller inte med, och nu gjorde jag någonting bra och nu får jag vara med. Nej, så funkar det ju inte i en familj. Då skulle jag haft barn bara hälften av tiden. Typ. Så är det ju inte, man är ju familj, man är ju barn hela tiden. Min mamma, hon har ju svårt att se mig som någonting annat än ett barn. Lillpojken, hur länge ska jag få höra det? Bara för att jag råkar vara yngst. Det tar ju aldrig slut. Putta in det i din relation med far i himmelen. Det tar ju aldrig slut. Aldrig. Barn på riktigt. Och jag gissar att du som jag har hört vittnesbörd genom åren. Lite grann det som Julia är inne på. Att när människor kommer till tro på Jesus, vad händer? Då säger jag, ja, men det känns som att jag har kommit hem. Och genom Nya Testamentet så ser vi den här kontrasten att vi var vilsna. Men nu är vi hemma. Nu är jag inte ute och irrar och vet inte riktigt vart jag hör hemma. Utan nu har jag kommit hem. Jag är hemma i tron på Jesus. Och de här orden, Abba, far. Här fångar ju Paulus upp ord från Jesus. När Jesus är i Getsemane trädgård den här påsken. Bara några timmar innan han blir korsfäst. Så är han ute i trädgården. Han är i tårar, han är i ångest. Det är svårt. Han vet att nu kommer det göra ont. Nu blir det mörkt. Nu kommer världens synd över mitt liv och jag kommer bli plågad och dödad. Där faller han på knä och så säger han, Abba, far. Om det är möjligt, ta en annan väg. Jag vet inte om jag orkar det här, jag vet inte om jag klarar det här. Men ske din vilja och inte min. Där hittar vi de orden. Och Paulus fångar upp de här. Och jag tänker så här att kanske är det i din svåraste stund som de här orden kan få finnas där. När det gör ont. Jag tänker att när frågorna kommer, Gud, var är du någonstans? Så säger jag ju det för att jag vet att han ska ju vara här. Du är ju här, men jag känner, jag märker inte. Men jag säger det till en Gud som jag vet brukar vara nära. Gud, varför griper du inte in? Det ropar jag till en Gud som jag vet brukar gripa in. Och som har lovat att göra det. Men jag ser ju inte det nu. Jag förstår inte. Så en del av dina frågor, en del av ditt rop, en del av din bön, en del av din förtvivlan, inte uttryck för tvivel. Utan någonstans är det ett uttryck för att du vet ju att han ska vara nära. Du vet att han har liksom, han är ju här men jag ser det inte. Så finns det här ropet, pappa, var är du någonstans? Du brukar ju vara nära. Det tänker jag, det är barnaskapets ande på riktigt. Och frågorna kan få komma och få utrymme. Varför? För jag känner mig trygg. Jag känner mig hemma. Då kan man fråga om allt. För att jag är på hemmaplan. Så även i din svåra stund, kära vän. Säg ditt pappa, nu behöver jag dig. Hjälp mig. Jesus gjorde det. När han var fylld av, kanske inte tvivel, av tvivel på sin egen förmåga. Far, jag vet inte om jag klarar det här. Finns det någon annan väg? Där kom Abba, far. Där kom hans pappa. Säg ditt pappa Gud, även i din svåra stund. Det tänker jag, det är sånt uttryck för barnaskapets ande och närheten. Hur kan vi veta detta? Hur kan vi få liksom landa i det här? Jo, men det är ju sista delen av versen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jag tänker, det här är ju trons essens. Liksom, det här är ju, hur blir jag övertygad om att han är där? Ja, det kan ju vara en intellektuell process där jag förstår, kolla på världen, olika livsåskådningar, världsbilder, att amen, det här stämmer dåligt, det här stämmer dåligt, det här verkar stämma rätt bra. Det kan vara saker jag ser, du kanske har sett ett under, tänker bara, jag är överbevisad. Men mycket av tron är ju det här, ja det är ju det här, hur Guds ande viskar i dig. Och du bara liksom vet att du vet att han finns ju här. Och det är inte bara en subjektiv upplevelse, en känsla. Utan Paulus, eller Nya Testamentet, beskriver det som en verklighet. Någonting har hänt. När jag säger mitt Jesus, jag behöver dig, kom in i mitt liv, förlåt mig. Bam! Där händer någonting på riktigt. Det står att Guds ande tar sin boning i dig. Så att han bor i dig. Du blir född på nytt, det händer någonting. Och för att han bor i dig så kan du höra honom tala. En verklighet i högsta grad. Ibland kanske vi vandrar bort lite grann ifrån Gud. Så att vi inte hör den där rösten. Eller det kanske är bara att vi inte lyssnar riktigt. Vi är lite för upptagna, vi stannar inte upp. För gång på gång läser vi skriften, även om Jesus. Vad hände? Han drog sig undan. Han gick och ställde sig på ett berg. Eller borta i ett hörn. När det inte var så mycket folk. Och inte så mycket oväsen. Och så stannade han upp i sin ensamhet. Far. Och i tystnaden, i ensamheten, när han drog sig undan, så hörde han fars röst i sitt hjärta. Det är därför som det genom hela kyrkans historia har funnits på något sätt uppmaningen. Sök dig in i stillheten ibland. Dra dig undan ibland. Hitta din vrå. Och här finns ju faktiskt det här som en god hjälp. Där gudstjänsten, församlingen, liksom man gång på gång. Man har en puls i sitt liv där man stannar upp lite grann. Det är inte i ensamhet. Men på något sätt livet stannar upp lite grann. Och tanken och blicken och hjärtat riktas dit. För att förhoppningsvis sitter du inte och tänker på inköpslistan på ICA nu. Kanske någon av er. Men åtminstone delar av en gudstjänst så riktas ju vår tanke dit. Och jag påminns, Gud, du finns ju här. Du tal, och här kan vi få uppleva den här rösten. Anden som viskar och säger, Jörgen, du är min. Du är älskad, du är sedd, du är värdefull. Jag finns hos dig, jag vill använda dig. Gå den här vägen, lyssna på mig. Gång på gång på gång får vi höra, uppleva andens viskning i oss. När vi sträcker oss lite medvetet mot honom. Vänder tanke och hjärta till är det för att vi måste? Nej, för att vi vill höra den här rösten. Vi vill höra hur anden vittnar i vår egen ande att vi är Guds barn. Om du en tid i livet där tron känns lite så här, jag vet inte, jag fattar inte, jag känner inget, det är värdelöst, det är jobbigt och kyrkan är dålig och livet suger. Kanske drar dig lite undan och så bara, far, finns du här? Och så lyssnar du. Då kommer du få höra hur din helige ande vittnar i din ande. Och så säger han, ja, jag är här. Du är min. Jag har aldrig lämnat dig. Ska vi fortsätta tillsammans nu? Våga stanna upp och lyssna på anden som talar i dig. Välkommen hem i din tro, i ditt barnaskap och få landa där. Vi börjar där någonstans. Var inte rädd. Varför? För det finns en frälsare. Var inte rädd. För det är han. Tro på mig, säger han. Var inte rädd för den fullkomliga kärleken. Driver ut fruktan. Du är barn i huset för du har fått barnaskapets ande. Du är adopterad fullt ut. Alltid, hela tiden. Men tar det aldrig slut? Nej, det tar aldrig slut. Går det inte över någon gång? Nej, det går ju inte över. Du som är förälder, du vet ju hur du känner för dina barn. Kommer det ta slut någon gång? Aldrig. Och du som har föräldrar i livet, du vet ju samma sak där. Jag vet, jag kommer alltid vara lillpojken så länge hon lever. Det tar inte slut. Du har fått barnaskapets ande. Och när det finns frågor, svårigheter i ditt liv, ropa på pappa. Han kommer inte tröttna på dina frågor. Han kommer inte tröttna på ditt rop på hjälp. Som en jordisk förälder så kan man ju bli tokig på sina barn. När de är mindre. Pappa, 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 pappa. Det tar aldrig slut liksom. Och barnen fattar ju inte bättre. För dem är det självklart. Om jag säger pappa 28 gånger så kommer han till slut. Tänk om vi kunde bära med oss det in i vår himmelska relation. Och Jesus säger det. Var envis i din bön. Knacka på porten. Ropa. Den helige ande vill beröra dig. Tala in i ditt liv idag. Jag tror att du finns här som kommer höra hur anden säger till dig idag. Du är min. Du är mitt barn. Övertyga dig om att han vandrar med dig.